Bello. Han är född i en lite mindre stad än Barcelona, men de ligger inte så långt ifrån varandra. Barcelona ligger ju som många vet vid kusten mot Medelhavet. Och Lleida, som den här Bernat Castillejo föddes i, ligger några mil inåt landet, men fortfarande i Katalonien i alla fall. Jaha, vad ska vi köra nu då för någonting? Jo, jag måste ju också berätta att Manuel Oltra, han som komponerade det här stycket, han arbetade en hel del i Barcelona. Och där drog han faktiskt på sig en lunginflammation 2015. Och den dog han av. Men han var ju annars 93 år gammal, så man kan väl kanske förstå. Men då hade han i alla fall skrivit en hel del musik. Och dessutom så ledde han orkester i Barcelona i många år. Och så spelade de ibland det här stycket om våren. Jo, jag tänkte det kanske är läge för något franskt. En sicilien av Gabriel Fauré. Här var det Thomas Zetmeier som dirigerade Paris kammerorkester. Och den här Gabriel Fauré, han var inte bara kompositör utan han var också lärare på musikhögskolan i Paris, och han var en bra lärare dessutom. Han tyckte att var en som studerade musik skulle arbeta för att hitta sin egen stil och sen utveckla den. Och sånt kan ju ta sin tid, men Gabriel Fauré ansåg att det finns nog inget annat sätt om man ska bli framgångsrik, som Maurice Ravel blev till exempel. Ja, samtidigt här sent 1800-tal så fanns det tyvärr en del mer gammeldags personer i ledande ställning på den här musikhögskolan i Paris, och de tyckte att eleverna skulle lära sig olika stilar istället och inte hålla på och pillra så mycket i sig själva. Och då blev det en del motsättningar, och den där gammeldagsa stilen, den vann tillfället i alla fall. Numera är det ju Gabriel Fauré vi minns. Ha! en nonett. Det är ju 9. Ja visst, 9 som spelar tillsammans. Och tetter finns det ju också. Det här är Louise Francs nonett. Det är den tredje satsen som du hörde här. Guillaume Sutrum var det som dirigerade en liten kammarensemble. Det är väl inte så vanligt att man bildar en nonett och sen turnerar runt om i världen. Utan det får man nog faktiskt försöka sätta ihop sådär lite grann med, ja, med folk man känner till som man vet kan spela olika saker som ska... Ja, så får man sätta ihop det. Ja, nu ska jag berätta en annan sak. Det är nämligen så att det här idag, här nu, första gången så har Delleforsstipendiet delats ut. Och vem som får det, det är avgångseleven och mezzosopranen Sally Lundgren på Högskolan för scen och musik i Göteborg som blir den första mottagaren av Delleforsstipendiet. Det är instiftat utav operasångaren Margareta Dellefors. Hon är ju namnet bakom det här och hennes donation ger pristagaren 75 000 kronor. Margareta Dellefors, hon var en stark röst och kraft inom svensk opera genom sina roller. Inte minst på Stora Teatern i Göteborg. Men hon var också en initiativtagare till operascenen Dalhalla i Rättvik. Hon föddes 1926 och dog förra året. Och jag vet att hon relativt ofta ringde till oss på P2 och hade åsikter om det mesta. Mycket givande vill jag påstå. Det är Andrew Davis, Aalborg symfoniorkester, Gustav Holsts musik. Det är hans symfoni F-dur, här första satsen. Och den där symfonin kallas ofta för The Cotswolds. Cotswolds är nämligen en del av England. Det ligger i inlandet en liten bit från väster om London, inte så där jättelångt. Och här pratar vi faktiskt riktig brittisk landsbygd med små byar. Det ser ut som tiden stått stilla, men det är fullt med folk, små byar, det är pubbar, böljande kullar, mycket i det lilla formatet. Och många tycker det är romantiskt, och det kan man ju hålla med om. De här vackra stenhusen, bäckarna och ravinerna och så. Många vill ju bo här i det här landskapet. Och en hel del kändisar har hittat hit. Port Beckham, Hugh Grant, han som var är filmskådespelare. Och Jeremy Clarkson, han som blev utskälld för att han var inte så trevlig mot sina kollegor på det här bilprogrammet. Men han drog igång lite lantbruk, vilket han gjorde tv på också. Och så har han dragit igång ett bryggeri, och kära någon. Priserna har tyvärr gått upp kraftigt på de här små fina stenhusen och gårdarna. Så det har blivit än mer charmigt kanske, för det är så fint i ordning gjort. Men dyrt, dyrt, dyrt. Så var det definitivt inte på Gustav Holsts tid. Han tyckte om naturen och de små byarna, och det gjorde han redan 1899. Med viss rätt, kan tänka. Thank you. Det är musik av Christoph Willibald Gluck. Symfoninummer, ja, den har inget nummer. Den har ett, den heter Symfoni i D-dur. Han får bestämma. Den är spelad här av L'Orfeo Barockorkester. Michi Kaingode som dirigerade det hela. Och det här var mycket blås i. Ja, får nu höra om det blir det i den här ballettmusiken som kommer. Nej, det här är ballettmusik men den är liksom lite nerbantad. Så här finns det inget blås kvar. Daniel Hope spelade violin, Jacques Amon spelade på pianot. Det är ballettmusik av Elena Katz-Schernin, De vilda svanarna. Och det här var då Elisas aria, fast det var ju ingen sång utan det var ju fiol istället. Men tänk vad man kan göra. Från början så kom Elena Katz-Schernin från Uzbekistan, fast hon bor sedan länge i Australien. Jag gjorde en liten avstickare till Tyskland, men det var ju för att studera musik där, för de har ju så bra skolor. Och Elena Katz-Schernin, hon tycker både om teater och ballett, och den här musiken, det är ju då en lite nersminkad för violin och piano. Så här har Elena Katz-Schernin skrivit en hel del opera hemma i Australien, liksom körmusik, ballett, orkestermusik. Och lite kul är också att Elena Katz-Schernin har gjort ny musik i gamla stumfilmer. Bland annat har hon rotat fram en gammal svensk rulle gjord på stumfilmstiden för många, många, många år sedan. Viktor Sjöströms berömda version av Körkaren. Den har hon gjort musik till. Här är musik som Béla Bartók har gjort, en konsert för orkester. Ja, det är Helsingfors filharmonisk orkester som spelar. Susanna Melki är det som dirigerar den här Béla Bartók-musiken. Nu tänkte jag peta in lite klassisk jazz. Det är amerikanskt och det är ju ganska ofta man pratar om örhängen och standards och sådär. Men de som spelar, det är en svensk trio. Thank you. Gardner's Misty. Här med Stina Hellberg Agback på harpa, Filip Augustsson på kontrabass och Jon Fält på trummor. Och det var väl, ja, det var väl flera dagar sedan du hörde harpa i jazzsammanhang. Men så blev det äntligen dags. Och då undrar jag var alla de där blåsinstrumenten har tagit vägen. Att där är de. Concertantsvit, Alla Marcia, musiket av Christer Danielsson, och här var det blåsmusiker ur Adelaide symfoniorkester, David Stanhope var det som dirigerade. Ja, att Christer Danielsson gillade blås, jag menar själv var han ju trombonist, det hör man ju. Helst så skrev han faktiskt musik till blåsare. Thank you. Det är Casals-kvartetten som spelar med en extra cello som Eckhard Runge spelade på. Det här är nämligen musik av Luigi Boccherini. Det här är ju menuetten ur hans stråkkvintett nummer 11. Luigi Boccherini, han hade ett kanske lite osunt förhållande till cellon. Jag skulle vilja säga att han var besatt av cellos. Och det är ju egentligen bara bra. Det var därför han petade in en extra cello hela tiden. Han var själv väldigt duktig på att spela på den också. Så var det med honom. Han visste vad han ville och vad han tyckte. Nu så ska jag bara kort och gott säga hej då!
Hemma i P2 inleddes med musik som hämtar inspiration från Brasiliens första populärmusikgenre. Idag har vi förstås samban och bossanovan och bregan, men choron var först ut. Som ung så var Heitor Villa-Lobos ute och spelade choros på klubbar och kaféer och biografer för att tjäna pengar. Han lärde sig den här genrens typiska kännetecken. Vi hör synkoperingen, virtuositeten och improvisationen. Och senare så använde han sig av allt detta, de här lärdomarna, när han skrev sina egna choros. Och här hörde vi Mazurka Choro ur folklig brasiliansk svit av Villa-Lobos alltså. Det var Pedro Aguiar som spelade för oss. Britta Svanholm-Maniet heter jag som finns med dig denna måndagkväll i P2. En tät stråkklang inleder nu nästa stycke, en romans av Jean Sibelius.
Thank you.
Dirigenten Vladimir Ashkenazy och Boston Symfoniorkester i romans för stråkorkester av Jean Sibelius. Efter att Shostakovich hade skrivit sin musikaliskt avantgardistiska opera Lady Macbeth från Mtsensk-distriktet, som resulterade i en rejäl känga från Stalin och hans gelikar, så kände tonsättaren ett behov av att skala ner och nästan återgå till klassicistisk musik, men på sitt eget sätt förstås. Resultatet blev hans cellosonat i D-moll. Här är fjärde satsen.
Thank you. Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar, det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
Det Ekot med nyheter. Samtalen idag mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila avslutades efter drygt en timme, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt ukrainska uppgifter så arbetar Ryssland och Ukraina med ett nytt fångutbyte och att också döda kroppar ska överlämnas. Och de ukrainska delegaterna har överlämnat en lista på 339 barn som man uppger att Ryssland ska ha tagit i strid och som man önskar ska lämnas tillbaka, det rapporterar Reuters. Dagens samtal var det andra i Turkiet på drygt 2 veckor. I Tyskland har en domstol dömt att det är olagligt för tyska myndigheter